3 veckor av SL-hockey, men förutom en succéstart, en rejäl formsacka, en comeback till vinnarspåret, ett lagkaptensbyte och en nytillsatt sportchef, så har det faktiskt inte hänt så mycket Färjestad. Nej, jag är inte orolig för att vi kommer sakna ämnen att prata om när jag tittar över bordet och säger välkommen till VF Hockey till Jeron Dahlgren.
Tack så mycket, trevligt att vara.
Du, vi börjar ju alltid med en profilruta och nu ska vi till sist bena ut det. Namnet. Mm. Hur ofta har du fått ditt förnamn feluttalat?
Otroligt mycket. Och det förstår jag ju. Att i och med att allt ifrån du läser en laguppställning när man spelar själv och den stavas med G. Mm. Fast det uttalas med G, så det blir ju Gerion. Och det är,
så finns det ett E där i mitten som är, inte ska uttalas heller?
Nej, precis. Det stavas ju Gerion. Och det är ju inte så man uttalar det, så att det är, jag har ju full förståelse för alla människor som säger någon galet liksom, så att jag brukar ha ganska många smeknamn.
Vad har det varit?
Oj, ja, nu är det Järre.
Järre?
Mm. Järre kör man i Färjestad här då, så att ja, vi ska inte gå in på alla.
Nej.
det kan vi få snacka hela podden här i alla fall.
Men Gerion i alla fall, där har vi det korrekta uttalet.
Ja.
Mm. Du, förutom Gerion och Dahlgren, vad heter du?
Mina mellannamn. Ja. Aj, ska vi dra upp dem också, vet du? Ja, det är riktig mobboffernamn jag har fått av mina föräldrar där. Gerion Per-Olof Sten Dahlgren.
Ja.
Och nu heter jag även Sten också i efternamn.
Ah,
så jag har dubbelsten då.
Sten och Dahlgren. Men hur är det? Det finns något med Stefan Sten, va?
Ja, eller? Jag gifte mig med hans syster i somras.
Så ni är ju ingift släkt nu i alla fall.
Nu är vi ingift, ja.
Mm. Så vi... ålder?
31.
Familj?
Fru.
Bor?
Karlstad.
Yrke?
Hockeytränare.
Egen främsta hockeymerit? Nu tänker jag som spelare.
Oj, det är ju inte så mycket då.
När pikade du?
Jag vet inte om jag har pikat någon gång egentligen. Jag är första som gjort hattrick i Löfbergs Lilla Arena.
Ja, men det var någonting att vara stolt över.
Ja, men det var en A-lagsmatch först och sen så var det en J20-match och sen spelade vi U16 med Sunne mötte Färjestad där. Så vi var tredje matchen in där och då, ja, lyckades jag peta in en puck där. Så att vi får väl ta det som en, om det är en merit överhuvudtaget.
Jag skulle vara superstolt ifall jag hade något sånt att dra upp som egen främsta hockeymerit. Jag tycker inte du ska skämmas. Du, om vi säger så här då. Vilken spelare i något annat SHL-lag får alldeles för lite cred till hur bra du tycker att han är?
I ett annat lag?
Mm. Och tyvärr någon annan.
Ja, men alltså, det första som kom upp är egentligen Oskar Möller. Även om han får ju mycket cred, det får han ju så sett, men han jobbar hårt, han spelar bra ishockey och sen så är han målskytt på det, så han blir oftast nämnd för att han är en bra skytt liksom. Jag tycker han jobbar otroligt bra liksom över hela banan.
Du hade gärna sett att det stått Färjestad BK på det där långa kontraktet han skrev på nyss istället för Skellefteå.
Ja, men det ska jag inte sticka under solen. Det är väldigt kul att jobba med han.
Det gör dig arg.
När man är, man säger oärligt, när man inte står för det man tycker och säger.
Det gör dig glad.
Människor.
Vilken sorts människor är det? Människor i stort?
Nej, inte de som sviker med de såna fall, utan tvärtom. Alla andra. Alla andra som man möter, alltid från hockeyspelare till familj eller ute på stan. Liksom, det är liksom så häftigt med människor. Liksom. De är så... Man kan ge så mycket energi till varandra bara på så enkla saker. Man säger hej liksom, när man möter dem i trapphuset när man är hemma. Till allt ifrån... Man kan göra och man kan lyfta tack vare att med bra omgivning runt omkring sig.
Hur ser ett riktigt vackert hockeymål ut?
Ett jäkla bra lir. Inga solomål, inte att åka själv utan tvärtom. Utan pucken går genom laget i helst han har gått genom alla fem innan. Och det är en tom kasse och bara raka innan.
Det låter som 1-0 hemma mot HV.
Ja, faktiskt.
Mm.
Det är ett, ja, men ett showmål. Det är liksom inte en aktion, utan du involverar mer i och till slut så är det bara tom kasse raka innan liksom. Det tycker jag är ett riktigt snyggt hockeymål.
Vad är det bästa med Sunne?
Ja, jag sa ju människorna innan och jag tycker människorna där är fantastiskt sköna. Alltså, de är raka, de står för vad de tycker. Sen miljön där, alltså natur, hur det är uppbyggt liksom, med vatten igenom det. Ja.
Vacker plats.
Mycket vacker plats.
Om du fick träffa en person, levande som död, kan vara vem som helst i historien. Vem skulle du välja då? Och vad skulle ni prata om?
Oj, 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 oj. Det finns ju otroligt många människor. Verkligen. Oj, det här kan ju bli... Det kan bli galet när man säger...
Har du någon du beundrar som du skulle ha tyckt varit sjukt häftigt att få träffa?
Nej, alltså... jo, det finns väl otroligt mycket, men jag står ganska still här nu. Jag är... Som hela mitt motto, jag lever här och nu. Jag tänker inte på det som var förut, utan jag...
Finns det någon nu då? Någon nu levande som du hade tyckt varit häftigt att bara få träffa? På en halvtimme över en kopp kaffe med?
Ja, men... Trump till exempel. Det skulle vara jäkligt coolt att träffa. Alltså så sätt som han... Han är ju en... Sen kan man ju tycka vad man vill om hans politik på det sättet. Men hans sätt och... hur han har blivit folkkär liksom. Det är ju ändå en 50% av amerikanska folket som har valt han liksom till president också. Så att han har ju ett sätt att manipulera folk liksom, så sätt det. Hans
det hade varit kul att se, eller häftigt att se det first hand.
Ja, men så sätt. Sen är väl ingen jättebeundrad.
Ingen förebild du har.
Nej, absolut ingen förebild som, men en är ju en mäktig person att träffa.
Du, jag pratade med Peter Jakobsson förut. Och då bad jag honom beskriva dig med tre ord. Tre egenskaper. Har du någon aning om något? Kan du tro du kan pricka in ett av dem?
Ja, jag sprider nog mycket glädje. Glad.
Positiv hade han med.
Ja.
Bra. Så det får vi absolut säga. Den ger det rätt på.
Matglad.
Nej, det handlar inte med.
Inte.
Men åt nära ska jag säga. För han hade faktiskt med livsnjutare.
Ja.
Och där han sa så här: jag vet ingen som njuter så mycket av saker som ger dem. Hur tror han, vad menar han?
Nej, men du lever här och nu. Det gäller ju liksom att passa på att njuta av det. Är det en god måltid eller en god, bara njuta av kopp kaffet liksom, så är det ju... Men var nöjd med det och var liksom beaktade med kärlek liksom, så det blir ju liksom otroligt gott. Och är inte maten tillräckligt, då får du piffa upp han lite med någon god krydda eller någonting annat extra, så det blir goda smaker.
Du tog själv upp mat, är det ett stort intresse till och med? Eller något du lägger tid på liksom?
Ja, men det gör det, absolut. Jag gillar att laga mat. Och gillar att käka mat också, så sett. Det är ja, men det är livets njutbarhet liksom. Det är ju, finns inget bättre än att ha vunnit en hockeymatch och sen så får jag käka god mat liksom.
Vad tror du sista ordet då?
Ja, engagerad kanske.
Ja, fast nej, han var...
Han tyckte inte jag var engagerad.
Nej, okay. Jag sa det, engagerad. Nej. Jävla slas, sa han.
Ja.
Vetgirig, sa han. Väldigt nyfiken på nya ting och på ny information. Och på att lära sig saker. Tycker du han har rätt?
Ja, det tycker jag. Och det är liksom engagerad. Alltså det är engagerad.
Ja, men det är ju ja, lite alltså, hand i hand. Men vetgirig kanske är lite mer specifikt. Om
ja,
säger.
Det var ett fint ord, vet du. Så det var det. Förstår det. Ja, men jag håller med om. Jag är nyfiken av mig och kikar väldigt mycket på vad som händer och sker och vart hockeyn är på väg och hur kan vi liksom utveckla det vi gör och i vårat spel och hur människan och försöker ta till sig. Det händer ju otroligt mycket runt omkring och det kommer ju mycket nya rön från allt från on ice to off ice och så. Det gäller att hänga med och läsa på.
Den föränderlig värld.
Ja.
Och en föränderlig sport kanske vi ska säga.
Ja, det är absolut. Mm.
Du, jag tänkte att vi ska komma in lite på hockeyn och dess framtid och var sporten är på väg lite senare. Men innan vi hamnar där så tänkte jag snöa in lite på dig. Du sa själv där och hintade lite om att du har inte så jäkla mycket egna hockeymeriter. Och jag vet ju att du var inte gammal när du slutade spela.
Nej, det stämmer. Jag la av 18 år var jag och gick på hockeygymnasiet i Sunne. Och valde att hoppa av och vi saknade tränare i vårt J20-lag där och jag tog över mitt eget lag att spela i där.
Väldigt speciell grej ändå.
Ja, det var i, frågan dykte upp och så började jag alltid fundera om det. Det var inte lätt det.
Nej.
Det var ju
det var dina kompisar.
Ja, ja absolut. Mm. Det var ju mina kamrater som jag vill hänga med efter matchen. Men när jag bänkade dem sen på den matchen så var det inte så. Det ville de inte umgås med mig. Så.
Var det fortfarande dina kompisar efter du blev tränare? Eller blev det att... Alltså jag vet, det, kan ju, det är inte ovanligt på arbetsplatsen när någon som har varit anställd blir chef. Och så märker, blir det helt plötsligt att den blir lite förskjuten nästan från de andra anställda. Blev det något sånt?
Ja, några. Situationen blir det absolut. Mm. Det är ju en tufft så sätt, men det tror jag nog har lärt mig otroligt mycket på hela vägen. Att, alltså när vi är hockeymässigt och när det är träning och det är matcher, då är det liksom, då är det matchen som gäller. Det är ingenting annat och det är liksom raka rör som man står för. Och sen så vet man om att ge dem utanför när det är lite lugnare tempo och inte det är match eller träning så är han nog ganska god på öka nog.
Mm. Den klassiska skilja på sak och person, match, och den rollen är en roll, personen en annan.
Ja.
Hur sen då? Vad hände där efter?
Men intresset väckte ju. Jag fortsatte, det gick bra. Vi vann och vi kollade upp till Superlit det första året och det blev ju ofta blir ju saker när man framgång föder ju framgång liksom på det sättet och man tycker och intresset växer ju av det. Hade gått tungt i början kanske hade blivit en helt annan väg liksom. Men sen så
lite mindre ryggdunkningar och lite mer kritik då kanske.
Ja men säkert och så känner man att nej, men en annan väg. Mm. Utan jag tyckte det var väldigt intressant ledarskap överhuvudtaget och jobba med människor. Mm. Sen älskar jag ishockey och så det är en väldigt fin kombination.
Men fall du då älskar ishockey, visst du lämnar ju inte ishockeyn, du blir ju tränare men måste varit ganska tufft beslut ändå och bara nej, nu ska jag sluta med sporten. Som jag gissar och hållit på med i jättemånga år och drömt om att bli jätteduktig.
Absolut. Det var... Men just där och då kände jag nog ingen som jag minns av. Utan jag fick ändå fortsätta med ishockeyn och på och vara med i grejerna där. Så att...
Fanns det någon slags sån här krasshet i att du bara... Du börjar ändå bli ganska gammal, men du förstår vad jag menar. När man är 18 år så börjar man i alla fall lite halvt se vartåt det lutar. Liksom. Förstod du att nej, men jag har inte skillsen för att bli NHL-stjärna? Och det fanns något sånt? Eller var det bara att du ville testa en ny utmaning? Du säger det här utan att ha sett dig spela. Du kanske hade dem, jag vet inte.
Men jag kan säga så här, jag hade nog skillsmässigt så sett och spelhuvud och grejer. Men jag var otroligt glad som hockeyspelare. Ja, okay. Så att... Ja, jag var nog ganska bekväm med det och jag kan än idag känna att fasiken, du hade ju världens möjligheter när du var ung och spelade och du hade ju förutsättningar på det sättet. Du gick på gymnasium och det fanns ingen som satte käppar i hjulet utan det var ju mig själv jag satte käpparna i hjulet.
Ja, okay.
Så att det finns ingen att skylla på där utan det är bara min egen del. Så, men det finns ju ingen ro än att gå ut nu liksom, lite innan grabbarna kommer ut och gå ut och lira själv och spela. Och det är ju skitkul, det är absolut. Så det är ju, drömmen var ju att dra på sig Färjestad-tröjan när man växer upp i Värmland. Så, men fick dra på mig kavajen istället.
Ja, precis, kavajen med en liten en pin där kanske på axeln.
Ja, exakt. Mm.
Men då måste jag säga jag nästan än mer förvånad för att det brukar ju de där typen som du beskriver dig själv sådana, den är inte ovanlig. Sådana som kanske har levt på talang men inte har den kanske viktigaste talangen en idrottsman måste ha med drivet att verkligen bli bra. Det är väldigt sällan det är de som brukar bli tränare. Det är snarare väldigt ofta det är de som lite det jag beskrev, som kanske inte har talangen men har drivet, som vill leva vidare inom det och då väljer tränarspåret?
Ja, absolut. Så ska jag väl inte sitta här och skryta, men hade jag en supertalang då liksom, och hade en egenskap som så hade man ju kunnat levt på ishockey, så är det. Ja, men nu blev det inte så, utan och jag sitter här idag och är otroligt nöjd med det som hittills jag också har kommit med.
Mm.
Så jag lever ändå min dröm på ett sätt, på ett annorlunda mot vad jag hade som dröm när jag var barn då.
Mm. Exakt. Hockeydrömmen blev ändå på något sätt uppfylld.
Ja, exakt.
Mm. Efter Sunne blev Leksand.
Sen blev Leksand, ja. Efter några år där i Sunne så kände jag var tvungen att vidga mina vyer och komma ifrån Sunne och bli få mer kött på benen helt enkelt. Så jag sökte skola, började på idrottsträningsprogrammet i Falun där och läste högskolan i 3 år och samtidigt fick en mindre tjänst, eller ja, men längst ner i rang kan man säga, på J18 division 2 lag assisterande, går från en ganska bra roll i Sunne, jobbar på hockeyn och sådär, till att totalbryta och känna att ja, men det här, jag behöver göra det här för att se vart det tar vägen.
Du var heltidsanställd på hockeygym i Sunne innan?
Nej, jag jobbade på Intersport hälften och skulle få en procent upp till heltid där och valde att tacka nej till det och ta en
flytta norrut
och plugga samtidigt och känna att jag behöver ha en utbildning också vid sidan om. Och så var det med det och det gav mig, blev kvar i Leksand 8 år. Kände någonstans att jag måste göra någonting annorlunda mot vad alla andra tränare gör. Och det menar jag sagt att de tränare som många gamla spelare som har varit otroligt duktiga hockeyspelare, de är ju oftast blir tränare. De har ju ett högt anseende och det ska de ha också. Det är de bästa tränarna som finns som är en duktig och alltså på riktigt hög klass en hockeyspelare som ändå känner att jag vill fortfarande utveckla ishockeyn.
Mm.
Där är den ultimata tränaren, anser jag. Men jag fick ta en annan väg där och då började jag lära mig det är många år sedan då, men video var ju inte lika utvecklande. Började träna videoanalys, satt med matcher, satt med datorn och satt och lärde mig system, satt och lärde mig hur man hanterar program och den vägen blev det att helt plötsligt så i den här branschen så är vi ju tränare utbytbara och de sparkade tränarna i A-laget där och insåg att de inte kunde hantera vidare de nya tränarna, så att då kom de på att jag då var jag på juniordelen på elitsidan och då plockade de upp mig och har jag 24-25 år då och kom upp till A-laget i Leksand och jobbade som tränare, assisterande och framförallt videocoach då. Jag servade tränarna och spelarna med information om motståndare och dem själva då. Så det var vi där. Sen kände jag efter ett tag att vi gick upp till SHL och kände att nej, det här vill jag inte. Jag vill inte sitta och serva tränare. Jag vill vara med i hetluften. Mm. Så att jag valde själv och kliva ner till juniordelen igen och började som tränare på vad headcoach där. Och kände att det vi gör på A-lagssidan är ju inte det vi gör på juniorsidan.
Ah, okay.
Så vi byggde om juniorsidan och det här är det vi ska fostra våra spelare upp till vårt A-lag. Så vi byggde om både J18 och J20, allt på det sättet och hur vi ville ha det i A-laget är lika enkelt. Det är skitbra, jättebra. Alltså det är fantastiskt. Alltså jobbar du med J18-spelare liksom, det får dem till att älska dig liksom, och du är driven, du är engagerad på dem. De åker genom sargen om du säger till dem där, det är häftigt liksom. Sen så när de börjar ifrågasätta dig och lite så då är de klara för J20, så du kan skicka upp dem. Så,
smidigt.
Ja, men skämt åsida, men lite så är det. Och, ja. Och så gick det vidare en sväng till då, med upp till A-laget igen där.
Med Perra.
Med Perra kom upp där då.
Mm. Han vill inte vara ensam värmlänning, säg.
Nej, men vi trivdes bra ihop det. Det var en,
alltså trivdes du med Perra? Det har jag aldrig hört någon säga förut.
Det är nog svårt att inte trivas med Perra. Det är en...
Tror
det. Ja, det är en goding som man kan lära sig mycket av. Men du kan aldrig... Du kan aldrig vara Perra Jonsson.
Nej.
Det finns ingen. Det finns bara en Perra Jonsson och det... Men du kan lära dig mycket hur... hans beteende, hur han... Hur han är liksom så sett, men du kan inte efter apan.
Nej. Så kunde ni bonda kring det faktum att ni båda har två av svensk hockeys mest feluttalade namn då, eller?
Nej, det har jag nog aldrig tänkt på så sett. Men,
nej, i hans fall var det inte förnamnet. Perra är ju inte så svårt, men det har varit mycket Johansson och felstavat Jonsson och grejer.
Ja, just det. Ja, det var det.
Mm. Ja. Ja, men du, som sagt, då var det Leksand och sen förra sommaren.
Ja.
På, när du valde att vända hem till Värmland. Hur reagerade du när Färjestad hörde av sig?
Otroligt smickrad. Mm. Alltså så sett, det är ju en dröm.
Den är pojkdrömmen, ja.
Ja, men så sett, det är fantastiskt bra i Leksand de åtta åren där. Och när vi mötte Färjestad och man bara, på bortaplanen man står första matchen i LA. Mm. Och kikar upp liksom och så ser man att fasiken, det är ju någon gång ska jag stå i andra sidan båset liksom. Mm. Det är liksom nästa mål. Mm. Men där och då, det fanns ju liksom inga, men man kände ju liksom känslan man åkte därifrån. Häftigt, jag har fått uppleva LA liksom och sen kommer man på nästa mål sen, ja men jag är dit jag vill.
Mm.
Jag vill inte färsta. Så att det var ju när det dök upp så blir man ju väldigt, väldigt glad.
Hur tänker du då? Framåt? Du sa att det var en dröm. Du är assisterande tränare här nu. Mm. Är det en assisterande roll? Du trivs i som tränare. Det finns ju många som inte huvudtaget har något intresse av huvudtränarskap. Eller ser du dig själv i framtiden även en huvudtränare på SHL-nivå?
Jag har fått den frågan någon gång förut. Jag har absolut inte någon ambition att bli head coach. Det viktigaste för mig där var att inte bara för att komma till Färjestad, utan jag var jäkligt viktig. Vad är det för människor jag jobbar med?
Mm.
Vad är det för ledare runt omkring? Hur jobbar vi? Och hur tänker vi? Det är vad mer viktigt. Sen om jag är assisterande eller head coach, det spelar ingen roll. Utan det viktiga är att man får vara med och bidra och påverka processen som Färjestad byggde på.
Mm.
För att bli assisterande och flytta puck och inte få någonting att säga till om. Det ger mig ingenting. Och då jobbar jag heller med juniorsidan. Mycket, mycket hellre. För det ska ge någonting det man gör. Sen är vi väldigt... Alltså det är en annan miljö. Alltså när du är på ett A-lag så det handlar ju bara om att vinna.
Mm.
Och det är en sån häftig puls. Det är en häftig känsla när man vinner. Liksom du. Juniorsidan är ju en... man jobbar ju efter utveckling och utvecklar spelare till vårt A-lag. Så att man... Där får du ju kitten. Och matchen är ju bara liksom bonus. Och få kul att få praktisera liksom.
Mm.
På det sättet. Sen när man väl vill du vinna där också. Men du är inte på samma sätt. Du får inte den kicken liksom. Det är ju en... häftig känsla när det blir mål liksom i tight läge och det är liksom 8000 pers på ställs upp och skriker. Det är ju liksom den känslan, det finns ju inte att få någon annanstans på ett yrke, tror jag.
Nej, jag tänker mig speciellt.
Mm. Mm. Så att nu snöar jag väl iväg, men alltså på frågan om headcoach. Nej, men alltså
det är inget givet mål. Liksom.
Nej,
det är
inget
liksom
givet.
Det är det jag ska bli.
Jag har haft alltid mål utstakat hela tiden i livet. Så här, jag ska få jobba heltid. Jag ska jobba upp och så ska jag jobba till A-laget. Och sen så valde jag att jobba ner till junior. Och sen så kände man att någon gång vill jag till Färjestad. Och nu är jag i Färjestad. Och det är inte så att jag känner att jag vill bli head coach eller den biten. Nu är jag här. Nu är jag här och nu. Och var ju själv stått på torget och sett när de har firat segrar. Mm. Och som värmlänning och få vara med och leda Färjestad och få vinna SM-guld. Det är det jag drivs av nu.
Mm. Ja, det finns ingen nöjdhet i att du har nått dit. Utan...
Nej, absolut. Nu vill man ju nästan. Nu är det bara här och nu med Färjestad och ja,
torget. Vilken ledande fråga jag ställde precis.
Ja.
Jag kunde inte svara något annat.
Jag borde tjänstefel med att svara något annat också.
Nu räcker det. Nu ska jag bara ta det piano fram till pensionering.
Mm.
Nej. Du, vi ska gå in på lite mer nutid där ni är nu. Jag rabblade upp 8-9 grejer som har hänt under de första 3 veckorna av säsongen. Det har varit ganska händelserikt. Får vi väl ändå säga. Alltså, matcher vinner man och förlorar hela tiden. Men nu har vi haft en liten dipp som gjorde att det blev lite större rubriker. Och vi har fyllt på de 2 senaste dagarna med ett kaptensbyte. Och idag lite kanske mer i periferin mot er. Men ändå att det har blivit en ny sportchef med Thomas Rodin som kliver in. Och Peter Jakobsson blir GM istället. Hur är läget i Färjestad så här några veckor in på säsongen?
Men vi kommer ifrån en väldigt bra seger mot Linköping. Och du behöver göra saker. Alltså du behöver falla ordentligt med lag för att verkligen bygga upp och bli starkare och få fram verkligen vad är det som krävs, vad är det som vi behöver göra. Det är en sak att prata om, men det handlar om att göra det i handling till sen, och det gjorde vi lördags. Sen att vi har fått jobba hårt och spelarna själv har fått vänt och vritt på stenar. Det är ju en del av hockeyns tjusning också.
Mm.
Det är ingen konst att vara ledare när det går bra och när det flyter på. Den konsten är ju liksom att hantera när det går lite tufft och hur vänder vi på det och hitta små saker som att det är det här som man behöver göra.
Vad är det ni behöver göra då? Vad är det ni gör när ni har tittat på säsongsinledning och när ni hade era förluster i rad där? Vad var det som inte stämde?
Men jag tror faktiskt att första matchen mot HV där, hur bra som helst.
Mm.
Sen är det klart, de hade ju målchanser absolut, men det var en jättebra insats. Man kände ju att jag gick hem och framförallt på forwardsidan, man kände att jäklar, det här blir en bra säsong. Mm. Alltså det kuggade i, det spelet flöt på, jobbet i backchecken, det fanns ingenting att klaga på. Liksom, samtliga får att jobba det som vi ska och täckte skott och det var liksom, du vet, karaktär och attitydsmässigt, det var liksom, det var bra. Alltså det var fantastiskt bra för så tidigt. Och Skellefteå-matchen därefter var ju bra första period.
Mm.
Vi kan ha lett med 2-0 och sen samtidigt som Skellefteå gjorde det bra i andra period också. Men samtidigt så kände vi nog en känsla och vi, jag kan inte ta det från andra, men jag kände känsla själva, man var ju ganska så nöjd.
Mm.
Alltså nöjd på ett, ja, ni förstår säkert vad jag menar, men alltså att det var ett bra sätt att vi spelar och känslan av det blev väl att vi började småfuska lite och gjorde kanske inte det lilla sista metern. När jag har skottlinjen, jag kliver inte in det, jag tar inte pucken utan jag litar på att någon annan gör det. Lite små saker som, och lite lägre procent i arbetskraft då. Blev det, vi torskade ju sadden där och åkte ner till Malmö och hade en tuff bortamatch. Det var deras premiär hemma och hade svårt då. Det som ju var väldigt bra i, det är ju liksom offensiva spelet och passningsspelet och göra mål. Det har inte kuggat i på det sättet.
Min känsla i Malmö-matchen när jag satt och såg den hemma på TV var att, så är det Alexander Johansson också när vi pratade efter, ja, inför förra veckan där, att min känsla i den matchen var att det var ett Färjestad som åkte ner, ska inte säga, men det kändes som ett lag som åkte ner och trodde att man skulle vinna för att man var ett bättre lag, inte för att man presterade som det bästa laget. Förstår du skillnaden?
Mm.
Att lite, och det kanske lite där du, för jag känner lite av det du säger också, att de första gick det ganska bra, det var lite uppskrivet inför säsongen, många tippar i toppen och så går det bra i början och bara, ja, vi är bra. Och så sen så blev det lite som ett, kanske de här 3 förlusterna i rad blev lite som en uppvakning på, eller 3 nollpoängarna ska i rad, det var 4 förluster med 3 nollor på att, ja, men vi är inte ett så bra lag om vi inte jobbar som ett så bra lag.
Nej, exakt, jag kan bara skriva under och det, Hockey går ut på att göra mer mål av motståndaren, och vi efter Malmö-matchen där mot Timrå och Luleå så gjorde vi ju inga mål liksom. Mackan spelade fantastiskt bra i kassen och gjorde så att vi hade chans att vinna matcherna. Men vi hade en effektivitet och
vi hade ingen effektivitet.
Nej, alltså vi hade en effektivitet som var noll. Så att, och vi hade en effektivitet som vi har haft tidigare som vi borde. Men samtidigt så känslan att vi var inte förtjänt att ha en bra effektivitet heller. För vi gjorde inte det här det lilla extra. Utan hade vi vänt någon i matcherna, då hade det liksom blivit att ja, det löste sig ändå till slut. Utan nu har vi fått grotta ner och verkligen jobbat otroligt hårt. Liksom, vad är det som krävs? Och vilket jäkla jobb måste vi göra först och främst innan vi kan göra mål?
Mm.
Det handlar ju inte bara att gå in och skjuta och lägga pucken på mål så blir det mål. Utan det är liksom det krävs ju otroligt mycket för att få hål på målvakten.
Mm. Det saknades lite.
Ja, men det gjorde det. Den lilla edgen där sista. Mm. Så att samtidigt var ju var ju med i matcherna. Vi spelade helt okej i matcherna. Men vi visste ju om att vad vår kapacitet var.
Mm.
Och det var ju det som var frustrerande. Att vi kunde ju mer. Vi kan ju mer. Men vi fick inte ut det helt enkelt.
Mm.
Och sen så blir det ju när du inte gör mål. Ni media skriver. Och det skapas en oro av det hela också. Det är ju klart, det är ju inte så att man sitter själv och känner att ja, det löser sig, utan man jag styr ju mycket anfallsspel och man känner ju själv vad fan är det vi inte liksom får till liksom. Så det var ju väldigt väldigt glädjande nu senaste matchen när vi får 1-0 där på ett sånt spel, en dumpad puck, vinner pucken, slår en gubbe in första där och Åslund får ett skottläge i slottet, sätter en ribban, man känner nej, den oturen också nu liksom. Och sen så är det flytta upp till backskott, direkt skott liksom med två gubbar framför som styr in liksom. Och det är precis det som man verkligen kan se och eftersträver och det blir betalt på liksom.
Mm.
Så men jäkla viktigt att man fortsätter på de här bitarna och vet om att det är det här som krävs och det är det här jobbet som vi behöver göra.
Mm.
Så man inte får känslan av att nu är det tillbaka, utan tvärtom. Vi måste ha en period där vi fortsätter och jobbar på det här sättet och kommer in och får spelet med pucken. Kommer ju bara växa om vi får självförtroende av det, och då kommer anfallsspelet flytta på bättre också.
Du är ju som sagt forwardscoach. Du står i båset och basar över dem. Jag tror att det inte du är enkom, du som sätter samman formationer. Men jag tänkte vi kunde bara gå in lite på det. Hur ser en perfekt ihopsatt kedjetrio ut i dina ögon? Eller finns det någon sån?
Ja, men det gör det. Och det är det vi försöker eftersträva. Vi försöker ju ha en bred forwardsuppsättning som vi har och försöker nyttja så mycket utav dem som möjligt. Sen det gäller ju att nyttja på rätt sätt liksom, på det sättet som Jocke Nygårds, han ska ju få sina puckar liksom på kanten och få åka med farten in. Det är ju han som bäst när han kommer som utmanande och det är ju liksom hitta center som Rynas, man har varit och spelat väldigt mycket med han där och kan lägga de puckarna. Vi har ju Olofsson nu också på högerkanten där. Det är ju två otroligt snabba ytterforward som jag tror när man ställer på tek och känner att jäklar det, om jag är back nu går undan liksom om rätt puck kommer. Men samtliga enheter måste göra jobbet. Alltså inställa på att ja, det är ett jäkla hårt jobb för att få fram målchanser. Det är i grund och botten. Men tillbaka på frågan du ställde om perfekt. Ja, men alltså en center som tvåvägscenter som jobbar lika bra offensivt som defensivt.
Mm.
Du har en snabb vänsterforward som utmanande, stark längst ner vid sargerna och kan vinna mycket forecheckade puckar. Och så har du en högerforward som är en målskytt som men även har jobbet. Han står inte bara still och väntar på att pucken och de andra ska göra jobbet, utan dagens hockey så måste samtliga tre göra jobbet tillsammans. Plus backar i anfallszon. Det är ju otroligt mycket mer back i... Man nyttjar ju alla fem i anfallsspelet så för att luckra upp motståndarna.
Du pratar om att ni har en bred forwardsuppsättning, och det får vi väl säga när det är en lagkapten som står utanför laget, trots att det finns en som vi väl får tro ordinarie center långtidsskadad. Med Alexander Johansson där, han var varit petad nu på slutet som 13 forward och fick väl ingen istid alls senast mot Linköping. Hur tufft beslut har det varit att bänka honom?
Det är klart det är tufft. Alltså det är ett signalvärde som det är inte bra. Så sett, det är en fantastisk karaktär, en spelare som tyvärr vi inte har fått ut den kapaciteten som man besitter. Och då kommer det lite kritan att oavsett vilket namn det är på så, och vad du heter så, och vad du har för position så måste vi leverera. Vi måste leverera ett jobb. Sen med han nu i det läget så kommer ju i morgondagens match så kommer det säkert ske någon annan. De vet ju om att Alex står jäkligt hungrig liksom på att vilja in i laget, och han jobbar ju otroligt hårt på träningarna och visar att jäklar jag ska in liksom. Så det är tuff konkurrens men det är tuffa beslut, och det spelar ingen roll vilken person det är liksom, så är det ju alla vill ju in. Alla vill in på 12 forwards, och helst vill ju alla spela första linjen också.
Hur reagerade du på hans beslut att kliva av kaptensrollen?
Nej, men jag förstår. Jag accepterar det, och det är klokt resonemang också. Han behöver han känner att det är det bästa för Färjestad BK och för han själv också. Och otroligt viktigt att lyssna på det och hjälpa den här biten. Han sätter sig verkligen inte sig själv i framsätet, utan tvärtom, utan han gör allt för sina lagkamrater och Färjestad BK där. Så man är stort och grymt på alla sätt och vis på det sättet. Men ja, det ska bli jäkligt intressant att se vad vi får fram och kommer få ut av det också.
Mm.
Och kommer att, när han får upp den självförtroenden igen, så är det vårt mål, mitt jobb och Färjestad BK:s jobb, att se till att få ut det mesta vi kan få ut av honom också.
Det är klart att han har haft en speciell lagkaptens bit eller ett period, ska jag säga. För i alla fall vi nu tittar på hur den här säsongen har inletts med inte riktigt hittat rätt. Det var ju precis så hela förra säsongen var med skadorna. Så det är svårt att leda när man själv inte riktigt kanske är sig själv.
Nej, men så är det ju. Och det är ju absolut mardrömmen för han när han blev ny kapten i fjol. Han såg så fantastiskt bra ut innan skadan kom i Strömstad där och tillbaka och får kommer inte ihåg, det var puck i ansiktet och det var axeln och det var liksom allt som kunde studsa emot det gjorde det verkligen. Men sen var han ändå tillbaka i slutspelet och var den karaktären och Alex som, och det var beundransvärt att se.
Mm. Hur du tror att det kan underlätta för honom att hitta tillbaka till den utan kaptensrollen?
Jo, men så är det. Alltså, som kapten i det läget så det är ju mycket mediatid. Alltså få stå där och svara på frågor och så. Det är mer fokus på en kapten i det läget sen så. Men det är ju, jag anser att det är mer, ja, alltså det är media som belyser upp kaptens faktorn så stort, utan i omkursrummet ändå liksom, så är det ju mer än människor som är bara de som har bokstäver på tröjorna som pratar och diskuterar. Och vi har ett väldigt öppet klimat i vårt ledarskap, och sen när vi kommer utåt och utåt sett så har en del bokstäver på sig, men alla är kaptener i sig i omkursrummet också.
Innan vi går vidare och nördar ner oss lite, dels bakens framtid och dels lite på powerplay faktiskt, så ska vi som alltid i podden göra ett litet break där ni får chansen att tävla. I förra avsnittet så var ni ganska många, jag kan testa dig om på vilken spelare i dagens Färjestad har vunnit SM-guld med Brynäs. Tar du den direkt?
Martin Johansson.
Jajamensan. Och det var det ganska många som kunde. Närmast rätt tidpunkt på första mål i matchen mot Linköping var Erik Albinsson. Historisk som första vinnare i VF Hockey, som precis som jag uppvuxen i Fagerås, måste nämnas. Erik kunde det och var närmast. Så grattis till dig. Skicka ett mail till hockey@vung.se så kommer presentkort från ICA Maxi på 1000 spänn till på posten. Till er andra, spetsa öronen för er chans att vinna.
Hej, Christer med personal här. Vi på Maxi Karlstad älskar hockey. Och kunderna förstås. Dagens gäst, Geron Dahlgren, är hockeyfostrad i Sunne IK. En forward i Färjestads nuvarande lag varvades från just Sunne IK. Vem? Frågar vi efter. Lycka till, så hörs vi i nästa avsnitt av VF Hockey. Googla lugnt.
Skicka svaret på frågan samt tidpunkten när ni tror att första målet görs i matchen mellan Färjestad och Djurgården den 20 oktober till hockey@vf.se. Nu du, powerplay, vilket ju också är ett hjärtebarn för dig, får vi väl säga, som du har ansvar för där. I fjol 25-31 i effektivitet sett över hela säsongen, hittills 11,11. Vad är det som inte stämmer?
Pucken är i mål. Så. Men jag tror inte det räcker med det svaret.
Va? Ja, då går vi vidare.
Ja. Nej, utan det är samma där i spelet. Alltså när du får flyt i ett 5-5-spel, ett passningsspel, du skapar målchanser och du gör mål liksom i den spelformen, och sen så även om du kanske inte gör mål i 5-5, men du har liksom in en positiv trend, du känner att det här är, vi är på G liksom, och på Agne blir ett powerplay liksom, och då rycks du med liksom extra, tror jag, med att nu jäkla sätter vi dit han liksom, nu har vi en jäkla möjlighet till ett. Så samma där också, lite självförtroende på att spelet har varit lite upp och ner i powerplay. Det har varit någon match som jag spelar väldigt bra och är gjort mål liksom, och det har bara radat upp målchanser, och då är effektiviteten i stort där som ja, man behöver upp på. Vi hade en plan där de första fyra matcherna, men vi kände att nej, men vi behöver göra en ändring här, så vi ändrade lite i powerplay och
vi ändrade lite formationerna.
Jag ändrade formationen och lyfte in en som inte var där innan från start då, och gå lite tillbaka till det enkla spelet och framförallt göra jobbet framför mål och satt Åslund där i ena powerplay som gör jobbet otroligt bra framför, och Linus Johansson i ett annat PP som gör jobbet framför, och de som ska vara där i ansiktet, så att när man inte kanske har passningsspelet i det, så kan du ändå ta skottet och vara där, styra in, skymma, retur, så att det liksom, du jobbar in den formationen eller det sättet då, och gör det lite enklare för oss där.
Ni gjorde ju en sak som var att sära på Marcus Nilsson och Johan Rino, som väl spelar nästan hela säsongen i fjol i powerplay. Stora delar i alla fall.
Ja.
Mm. Hur tänkte ni? Vad var anledningen?
Ja, men Lillis gör ett väldigt bra jobb i det powerplayet nerifrån och det hittar spelet och in på Nygård så Lindqvist som var i fjol där.
Mm.
Det som vi gjorde mycket mål, det var att vi rullade ju upp motståndarnas box och blev praktiskt väldigt bra målchans direkt när skottögonblicket kom. Det var ju sällan vi sköt och det var liksom en trafik och returmål, utan det var ju mer ett rullande spel. Och just det som jag var inne på innan, att vi Lillis är inte kanske hans starka sida och spelet framför mål, utan han är ju en så pass spelskicklig och med bra händer och spelhuvud, så att vi satte han styr ett av powerplayna istället och satte Åslund nere, så att Åslund gör jobbet bakom mål samtidigt som han är jäkligt duktig och kliva in framför mål när skottögonblicket kommer också, så att och där är väl stor anledning.
Få lite annorlunda egenskaper liksom.
Ja, du ändrar ju lite av det sättet. Och sen samtidigt som du behöver få lite ny energi. Alltså ja. De fem nya som blir uppsatta liksom börjar diskutera och hitta lösningar och känner sig som man inte... Ja, du skapar ett engagemang liksom på ett nytt sätt när du får jobba med nya spelare i en viss konstellation. Så att en kombination att vi vill söka mer av det spelare enklare samtidigt som vi tror vi kan få ut mer av powerplay, enkelt.
Du pratar Peter Jakobsson pratar om att du var vetgirig, men jag vet ju att du gillar som sagt det du sa, och var är hockeyn på väg och vad händer framöver? En sak i powerplay som jag har varit väldigt tydligt som jag skulle gissa att avancerad statistik, tillgången till det senaste åren har gjort mycket, att det har generellt sett blivit väldigt mycket mindre mål eller skott från blå, vilket ju för den som inte läser jättemycket statistik, det är ytterst låg procent sannolikhet på att skott från blå går in.
Sant. Utan det krävs mycket mer mål sker liksom nästan bakom mål när du sätter in insticken, eller att du det skott kommer fast det är retur, det är skymning, det är liksom något ihopslag, eller det är liksom boxplayen är så pass jäkla tajta och så pass bra, otroligt bra på och täcka skott liksom. Så det är nog stor del varför inte blir så mycket mål uppifrån på det sättet.
Det är en sak ni pratar om, att alltså, hur in på detalj går ni på, för det går ju att se precis var i en zon som målen görs. Hur mycket pratar ni om att det är det läget där vi vill hitta, för därifrån är det högst sannolikhet på att pucken går in eller på att man gör mål?
Väldigt mycket, just på detaljer, just vart vi står liksom, vart är, om deras box är där precis och när han kliver ut mot hans med puckfön liksom, vart finns ytan bakom att hitta in liksom. Och där är otroligt viktigt med positioneringen och framförallt vart har klubban. Man använder ju mycket av att du spelar på tipp till exempel när de, i och med att de kommer ut så pass bra i skottlinjen och täcker den som ska skjuta, att de tror att amen, nu kommer han motståndare scouta, han kommer skjuta liksom, och då kommer han ut i linjen, då får vi hitta andra lösningar bakom. Och väldigt mycket detalj liksom när vi går in i zon, vart är vi positionerna där och vinna tillbaka puckarna, så att man hjälps åt på det sättet. Och detaljmässigt i tek liksom, tittar hur motståndarna gör, hur de går, hur deras forward sätter press ifrån när de förlorar tek och när vi vinner. Vart kan vi dra nytta av liksom, så att vi kan komma så fort som möjligt liksom. Sen har du boxplay över, när man säger halva serien av lagen spelar otroligt aggressiv boxplay nu. Mer stressande för att få den som kanske ska styra powerplay, den får aldrig tid att stå med pucken stillastående längre, utan
gärna stressande i uppspelsfasen.
stressande uppspelsfasen. Ja, där också. Och, men i, framförallt i zon är det ju otroligt pressande liksom på för att...
Vi var inne på uppspelsfasen. Är det därför så enormt många lag, bland annat ni, gärna använder er av dropppass från back till den ny puckförare? För att förr så kunde man i stort sett hitta en och åka in. Nu kommer pressen så mycket tidigare så man måste trycka ner dem på det sättet och få en andra våg.
Det är det. Och det beroende på lite vad motståndaren spelar för PK i hemgång, säger vi. Handlar om att stå på blå linjen, då använder vi ofta droppet för att dra ner deras fart så att inte deras forwards kommer inåkande samtidigt som våra inåkande. Då blir det liksom 50-50 duell av ett ställe, utan blir det så att vi gör dropp, då måste de forwards stanna upp och så backarna stanna upp i blå och sen så står de nästan stillastående och då kan vi bära in pucken i den situationen. Men är det folk upp och pressar högt, alltså redan vårat mål liksom, då är det bara att ta fram puckens sättspel. Så vill man, men vi har två olika uppsättningar på en snabb och en lite långsammare kan man säga då, med droppet då.
Jag har hört, jag kommer inte ihåg någon podd jag lyssnade på, en amerikansk hockeypodd för ett tag sedan, där man pratade, det kan vara ett PDO-cast om ni är intresserade av sånt här, jag rekommenderar, där man pratade om att det finns siffror på att den mest optimala platsen att styra ett powerplay egentligen är i den gamla klassiska Gretzky-positionen bakom mål. Är det något du har hört överhuvudtaget?
Inte hört. Nej. Så sett, inte som jag har lyssnat av någon annan så sett, men däremot så spelar vi ju gärna bakom mål också, just för att boxen får vrida på sig. Och då är det ju då får ju spelarna som är i boxen får ju ha koll på pucken, samtidigt så har de ju spelare bakom ryggen och inte vet vad som händer. Så absolut, det förstår jag, för då kan de ju inte ligga i skottlinjen på det sättet. Spelar du uppifrån och från blå linjen, då har du ju kontroll på gubbarna framför dig och du har kontroll på pucken i samma. Så att
vändningen åt andra hållet gör det mer komplicerat, ja, för försvarande lag.
Ja, optimala powerplay det är ju att, och som vi försöker att bygga efter, att vi kan hota lågt, vi kan hota högt, vi ska liksom hota på samtliga fem positioner. Det är ju där, får man till det så är det ju,
då är man 5-4 sig.
Ja, men då är man 5. Ja, sant. Ja, det låter väldigt... Men det ska inte vara bara att okej, okay, det är han som ska passa. Utan för det tar motståndaren ganska bort lätt. Utan, och det är han som ska skjuta varje gång. Utan, ja, men det tar motståndaren bort också. Du måste ha nästa steg liksom, på att ifall de har en motdrag på att vad gör vi där? Liksom. Och jag är inte orolig. Vi har väldigt bra kreativa spelare som gillar att diskutera och hitta på lösningar. Och det är lite schack i powerplay också.
Med dragen som den andra gör som man får anpassa sig efter, lite så.
Ja, lite så är det ju så.
Du, vi får se var utvecklingen tar vägen där. Jag har ju teasat lite med att vi ska blicka lite framåt på hockeyns framtid. Det är svårt att säga något annat än att hockeyn de senaste åren har gått mot fart. Var tror du det kommer ta vägen? Kan det fortsätta så här eller kommer det komma en motvåg med något annat?
Jag tror det kommer fortsätta med farten. Den kommer att byggas på mer. Och det är i och med att vi är mycket bättre på off-ice-träningen. Och träna explosiviteten och snabbheten. Och det har gjort så att vi blir snabbare. Och just att man ska sätta press på motståndaren. Tvinga dem till misstag och kunna utnyttja det. När man ser tittar man på NHL, när man ser på matcherna där, det är ju otroligt lite spel. Alltså det är liksom, om back hämtar pucken bakom och hittar glass, de tvekar liksom inte på, och om de inte hittar det första bladet de tänker på, nej, de hittar glas ut och sen så upp i mitt zon, pressar på, vinner de där, ner med pucken djupt och sen så in med pucken liksom på mål. Det är liksom väldigt man basic. Säga, basic, okreativt spel. Som jag, när jag tittar på det, så blir jag inte, jag blir inte frälst när jag ser på NHL. Nej. Det jag blir frälst när jag ser powerplay. Då ser man kvaliteten och kreativiteten på liksom hur skickliga de är när de väl får lägen och nypa dit dem, och man ser att de har den kvaliteten och passningsspelet i den höga farten där. Då syns det att det är ett snäpp till.
Men med den här farten då som har kommit, vad är de största utmaningarna i att ha ett hållbart spel, ett eget spel? Vad är det som blir svårt? För i princip alla lag nu för tiden pratar ju om att vi vill vara ett snabbt lag. Vi vill vara ett lag som åker mycket skridskor, alltså åt det hållet.
Och det blir ju som rön i det mesta här i livet, så kommer ju nya saker liksom, och okej, vi måste hänga med utvecklingen på det sättet. Det gäller ju att ha, och vi pratar om det också, vi har ju diskuterat vi får inte igång vårt passningsspel på det sättet liksom, och motståndarna har ju lärt oss att spela mot oss också och ta bort vissa saker som vi var framgångsrika i vårt spel i, helt enkelt. Och
du märker att de spelar mot er på ett annorlunda sätt nu jämfört med för ett år sedan?
Ja, men det tycker jag. De har mycket högre respekt på det sättet, och sista matchen så då spelade vi ganska enkelt och rak ishockey och fick ner pucken djupt och fick jobba där, så att det kom ju dit också, och vi kände att vi måste spela den ishockeyn för att vinna. Men ska vi ju bli än bättre över tid, så behöver vi ju ha, för det spelarmaterial vi har, så måste vi ju ha ett bättre passningsspel men samtidigt vara strikta i det vi gör, helt enkelt. Och
svår balansgång.
Det är en svår balansgång. Det är en jäkligt svår balansgång på det. Och ska vi vara helt ärliga, att man tittar, så det går för fort. Det går för fort. Det är alldeles för mycket. Man kan tycka slarv i passningsspelet, men man hinner inte liksom. Det går för fort på i spelet. Du blir satt under press så pass mycket så att spelaren tvingad att göra en halvdålig passning tack vare att han blir så pass pressad.
Och de som klarar av att spela så fort, de försvinner från den här ligan.
Ja,
alltså, lite krasst.
Ja, så kan man säga också. Direkt när de gör det bra liksom, så då tyvärr så försvinner det så. Men
visst, det är väl ingen nyhet. Så har det väl alltid varit. Men
ja, men så kommer de nya upp liksom. Juniorerna kommer ju upp, och det är ju inte så att det går saktare ner i juniorsidan. Nej. Utan de är ju med den träningen som bedrivs off-ice, så blir det ju snabbare ishockey där också. Och framförallt så är det ju mycket, kollar jag på en juniormatch, så det är ju sällan ett styrspel där, utan det går ju nord-syd konstant hela tiden. Och det är ju svårt att hålla tillbaka tyglarna liksom, och säga du, nu får vi ta lite lugnt här i mitt sån här, för det är en puck som inte vi kommer vinna, utan vi får vara lite smartare och vara starkare runt våran röda linje och blå linjen och acceptera att motståndaren har pucken.
Du pratade om att man har blivit mycket bättre på att träna. Vi kan väl båda vara överens om att man tränar mycket mer på, om vi säger, skills. Det finns skillscoacher i princip varenda klubb som även jobbar på juniorsidan. Pratar man för lite om spelförståelse idag, tycker du? Alltså, jobbar man för lite med det bland unga?
Nej, jag tror tvärtom. Alltså, du jobbar än mer med det.
Ja, okej.
I och med att du jobbar mer med video och ja, men alltså, du får ju se det själv, och då när du ser på videoklipp och som ung att säga, oj, här har jag mycket mer tid på mig. Här kan jag hålla i pucken och göra någonting.
Jag tänkte just lite med det du sa, att det går lite för fort. Att då kan man ju dra den slutsatsen att spelarnas hjärnor inte riktigt hänger med i hastigheten som benen sätter igång.
Då är det nog mer i allmänheten som hur vi lever utanför ishockeyn, som många äldre spelare och gamla spelare snackar ju alltid att de spelar på landhockey och biten och spelade många olika sporter och alltså fick den genuina spelförståelsen på tack vare att man var bred i sin idrottsutövande när man var ung liksom. Men jag tycker ju att ungdom och juniortränare är ju än mer kompetentare idag och mer kunskap, det finns mer material att ta av, det finns mer influenser att plocka utav. Allt från Instagram till YouTube liksom, där massa olika tränare lägger upp liksom, så att det är ju en kunskapsbank som man kan hämta.
Som du inte hade när du var 18 år och blev huvudtränare i Sunne.
Nej, det hade jag väl inte. Då hade vi bara ABC-permer från Hockeyförbundet. Så. Men det är ju även där också. Liksom, Hockeyförbundet utvecklar sig där också. Liksom, tar fram otroligt mycket.
Mm.
Sen är det ju liksom att hitta vad du tycker är viktigt och vad du vill jobba med och vad du vill utveckla. Som tränare och som klubb.
Du, jag ska testa tre teser på dig. Om du tror att det här är framtiden, att det kommer bli så här. En som ni som lyssnade på podden förra gången med Björn Oldén känner igen. Vi pratade då om, nu är det inte så mycket om spelet i sig, utan nu är det en väldigt specifik detalj. Om ett antal år kommer vi sitta och titta på bilder från i år, 2018, och skratta åt att folk då inte hade heltäckande visir i ansiktet. På samma sätt som vi nu tittar på bilder från 70-talet och skrattar åt att de inte hade hjälm överhuvudtaget. Det har gått från ingen hjälm, nej, men till hjälm, till visir. Och ja, förstår,
att ja, visir liksom blir ju större och större också.
Mm.
Förut hade man nästan så att de hade som en keps.
Ja, precis.
För att det var i väg liksom. Och det är ju... Alltså du är ju van att spela med galler. Du är ju van att ha någonting. Så det är ju en vanesak. Så sen när du blir 18 ska du plötsligt ta bort det då. Och det är ju en...
Det är ju en statusgrej.
Ja.
Det ser snyggare ut.
Ja, men,
det är väl samma anledning att de inte hade hjälm förr. Att
ja, jag tycker att sätt på er liksom ett helvisir på matchen som Linus Johansson fick tanden utslagna på träningen. Och han körde ju visiret så det ser ut som världens bästa junior.
Mm. Precis. Ja,
publiken kommer ju se det hur mycket mer som än vad man inte gör liksom. Ja. Utan man sticker ut helt där plötsligt. Så. Men så förstår jag, man vill ju... Man, det är ju en vanesak och en liten statusgrej också. Det är ju samma som att kolla på hjälmer på tränare.
Mm.
Som nästan alla klubbar har nu i Sverige nästan har ju hjälm på. Så att det är ju, det är också samma sak där. Det är ju bara varför inte.
Mm.
Det är ju bara... Det är ju vårt arbetsklimat där ute och vi är ju där ute. Det går otroligt fort för oss också. Vi är där, släpper puckar. Liksom. Det kan ju hända så jäkla lätt saker. Liksom. Och så skyddar man inte sin
viktigaste hjärna. Ämnen.
Bara för man ska se cool ut helt enkelt.
Mm.
Det är ju det handlar om.
Mm.
Så, men om det blir så, det vet jag inte riktigt så.
Nej, utan, du förstår att hög klubba utvisningarna, det är bara att ta bort den regeln. Det spelar ingen roll. Då. Fall du inte kan komma in och peta i ansiktet, då... Just den som är så ofta och den som nu är en utvisning där det förstärks ganska ofta, det markeras framförallt väldigt, väldigt ofta. Det skulle du slippa. Det är borta. Finns ingen anledning att ha för alla helvisir. Liksom. Du får fortfarande inte ha klubban, men förstår hela grejen ändå.
Ja, nej, det... Reaktionen kommer inte bli om du får på hakan och då ett visir.
Nej.
Absolut inte att du... Visselsen som det förstärker så sätt, det är ju med att jävlar, jag fick en smäll här liksom. Men det blir ju den reaktionen när du får en klubba på snoken eller vart du än är, så då är det klart att du reagerar ju. Ja, men det är ju vad händer här liksom, så att, ja, intressant, men jag är nog inte rätt man att svara på. Jag tror inte det kommer att ske så sätt.
Ishockey kommer att spelas med 4 utespelare i varje lag.
Jag tänkte tanken. Och 3-mot-3 spel till exempel, det är ju, det händer ju grejer och publikmässigt så vill ju se att det händer saker och det ska vara show och den biten. Se på NHL All-Star-matchen så spelar de ju 3-mot-3 för mig nu på slutet liksom.
De har till och med fått fart på All-Star-matchen.
Ja, så att det liksom
går inte att fuska de här 3-mot-3.
Men det kanske kommer att vara mer av den varan i spelet, som man säger. Sen kommer nog alltid hockeyns grunder, det kommer nog vara 5-mot-5 liksom. Det, det tror jag inte kommer att tas bort, men
vi kan väl säga att det kanske är lite spelarfakt som kommer motsäga sig ändringen för att man tar bort en femtedel av deras jobb.
Ja, definitivt.
En femtedel får vi säga.
Definitivt. Också. Sen är det frågan om du skulle
rulla på fem.
Ja, men spelar du 4-4 eller 3-3 och till slut, det är ju väldigt sällan man spelar den spelformen och då därför blir det väldigt öppet. Vi tränar ju väldigt sällan på 3-3-spel eller 4-4. Utan du kommer ju liksom dra ihop det. Du kommer ju spela otroligt tight istället.
Mm.
Och ligga på konti. Jag tror att det nästan till det skulle bli överdriva sig handbollsspel liksom.
Ja, ja okej. Okay.
Ja, eller innebandy är ju också väldigt statiskt så sätt. Och du kommer inte gå ut och överbelasta om du är mindre, tror jag, på isen. Utan då
det är där det blir, för man ser en väldigt tydlig sak som hände i 3-3 efter någon månad var ju att man började bry sig väldigt lite om blålinjen. Att det är viktigare att hålla kvar puckinnehavet än att hålla sig i anfallszon. Att har man pucken så åker man hem hellre och börjar om än att göra någon liten chansning vid blålinjen och riskera att tappa pucken.
Definitivt. Det pratar vi om. Liksom är du i anfallszon och börjar bli lite trött i benen man, och inte kan göra det en gubbe. Vi kan inte liksom bibehålla pucken, spela hemma till mål att byta in nya fräscha folk. Och det tror jag inte publiken skulle vilja se i 3x20 när det blir bandyuppspel liksom hela tiden.
Mm.
Så det blir en anpassning helt plötsligt när du ska spela den spelformen om du ska spela mer än vad du gör idag. Så att nej, tror jag på den frågan.
Mm. Sista då. Nu är vi inne på min absoluta hjärtefråga. Jag har till och med skrivit en krönika i ämnet. Om det utdöms ett straffslag och man missar, så ska det laget som fick straffen, som missade straffen, ska få spela 2 minuter powerplay. Likt innebandyn kan jag säga, de har ju så. Blir det, drömmer man straff så får man straff. Gör man mål så blir det inget powerplay. Gör man inte mål så blir det 2 minuter powerplay efter.
Mm, intressant. Jag skulle vara för.
Mm.
Vi skulle få...
Hela min grundtes handlar om det här. Skillnaden procentuellt sett mellan ett mål på en straff och ett powerplay är jätteliten. Och för vissa lag så kan det vara att det är mer värt att få ett powerplay, för det är större sannolikhet att du gör mål där än att du gör mål på straffen sett, för man tittar historiskt på siffror liksom. Och då menar jag att när det nu blir utan straffslag, då har det ju varit en väldigt het målchans. Att då bör utvisningen på det sättet var att det blir, du ska få en än större fördel, du som blev stoppad på ett eller annat sätt på det sättet. Där är grundtesen.
Ja, men bra tes, och den är ganska intressant, och för att du skulle få mer mål i hockeyn också. Och det är det publiken vill se. Man vill se mer mål. Varför inte? Sen är ju liksom hockeyn är ju svår kultur att ändra såna här saker liksom. Det ska ju mycket till. Det är ju inte bara okej, vi gör den i SHL, utan det är liksom, du styrs ju av andra ligor och
internationella förbundet och så vidare.
Ja, men exakt, så att det måste ju komma en grundtanken därifrån. Men
om jag skriver ett upprop så skriver du på ditt namn i alla fall då.
Ja, men det tycker jag. Absolut. Ja. Det är jag är för. Absolut.
Mm. Du, toppen. Det är dags att börja runda av. Och runda av genom att du ska få sitta och svettas lite och vara lite nervös. För nu ska vi tävla.
Härligt.
Jag gör så här. Jag ger dig ett papper och en penna. Där du, när du tror du vet svaret, och ifall du vill anteckna lite ledtrådar och sånt också, så kan det ju vara passande att köra det där. Som... Hela den här säsongen ska vi få ledtrådar på 10, 8, 6, 4 och 2 poäng om vi behöver ner dit. Och precis som tidigare tävlande så vill jag ju inte att du säger vem du svarar ifall du vill svara på någon nivå, utan de lyssnande även ska få chansen att höra alla ledtrådar i så fall. Jag ska säga att det jag är ute efter är en person den här veckan. Är du beredd?
Person, är det en...
Alltså det är inte ett lag.
Nej, det är inte ett lag, det kan man spela eller ledare då.
Ja, precis. 10 poäng. Nu ska vi se om din slutledningsförmåga är bra. Ska på egen hand försöka ersätta 2 som var som 1. Vill du fortsätta eller vill du svara?
Nej, jag får nog fortsätta du.
8 poäng. Delar namn med en pensionerad europeisk storspelare som i sin tur delar namn med 2017 års draft-tvåa Nolan Patrick. Personen jag söker delar namn med en pensionerad europeisk storspelare. Den europeiska storspelaren delar i sin tur namn med 2017 års draft-tvåa Nolan Patrick. Har du någon aning? Eller ska vi gå på 6 poäng?
Ja, vi får gå på 6 då.
6 poäng. Gick länge i storebrorsans fotspår. Men nu går det inte att säga annat än att det är han som leder vägen i laget som delar namn med landets befolkning. Gick länge i storebrorsans fotspår, men nu går det inte att säga annat än att det är han som leder vägen i laget som delar namn med landets befolkning. Har du en gissning?
Oh, nej, det är tufft alltså.
Vill du ha 4 också?
Ja, tack.
Fick alla utmärkelser som går att få förra säsongen som slutade med dubbla guld. Har du ett svar?
Ja, det har jag.
Då tar vi 2 också. Elias Andersson, den jag söker. Nej du, det är ju Peters son som är svaret på frågan. Vad har du svarat?
Elias Pettersson.
Jajamensan. Grattis.
Ja, tack. Mm. Ja, jag skulle kunna ha haft den på 6 där.
Du var inne på honom då.
Men
ska vi bara backa lite?
Ja, jag såg på 8 där.
På 8?
Ja.
Nolan Patrick.
Ja.
Där tar du hans efternamn och sätter det som förnamn och så tänker du på en tjeckisk spelare som slutade för ett år sedan och spelade New Jersey Devils i många år.
Mhm.
Mhm. Vad hette han då?
Jag vet inte.
Patrick Elias.
Ja.
Nolan Patrick, Patrick Elias, Elias Pettersson. Där hade vi kedjan som jag höll på med på 8 poäng. På 10 poäng,
ja, bra,
så, på 10 poäng så fick
bra.
Du en liten betoning på nu ska vi se om din bröderna Sedin alltså ska på egen hand försöka ersätta 2 som var som 1. Bröderna Sedin återigen i Vancouver där som han nu ska ersätta. Och sen gick länge storebrorsans fotspår. Emil spelade ju också i Timrå. Han var också i Växjö och stack också till Nordamerika där han väl spelade i Milwaukee i Nashvilles farmalag. Men nu går det inte att säga annat än att det är han som leder vägen i laget som delar samma namn med landets befolkning. Vancouver Canucks. Canuck är ju ett slangord för en kanadensare. Och sen till sist fick väl alla utmärkelser som går att få förra säsongen och vann dubbla guld både SM och VM. Och så sen en liten ordvits på sista. Den tror jag ni tog allihop.
Ja, det är bra. Det är riktigt bra. Det gör du verkligen bra.
Är du nöjd med 4? Är du godkänd?
Nej, jag tycker att jag borde ha haft en
ja, du var inne på honom då.
Ja, jag... Jag kan inte säga. Då hade jag skrivit det på en gång i sådana fall. Så att jag måste väl ärlig säga nej. Utan...
Du känner dig efterhand.
Ja, men det är så svårt alltså. När man sitter här alltid, och så blir man... ja, man blir ju...
Ha respekt till de som sitter och tävlar på spåret, så kan vi säga.
Ja, definitivt. Mycket enklare i soffan liksom, även om det
är svårt även där.
Men det skulle vara mer sportfrågor där som man kunde också.
Ja, exakt. Ni, eller framförallt du, ska ha stort tack Jeron för att du kom och hälsade på i VF Hockey-studion.
Tack så mycket, det var trevligt.
Och ni andra ska ha stort tack för att ni har lyssnat. Så är vi tillbaka om ett par veckor igen med ett nytt avsnitt. Ha det gott i resten. Hej!